ADHD-diagnoserna växer i hela Norden. Vad beror det här på? Är det bra eller dåligt? Är det en belöning eller är det ett straff? Är det för mycket kanske? Då ska vi prata om den pakistanska minusvarianten. Ska vi ta det där som ett norskt fylleprat eller ska vi ta det på allvar?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Ok, har dere noen gang lurt på om dere har ADHD eller en annen form for diagnose? Noen av dere?
Altså, min dotter er psykolog, så jeg undrer jo alltid hvilke diagnoser hun setter på oss uten å si noe, men jeg har ikke funderet for egen del.
Du, altså, ja, helt klart. Altså, men det er jo ikke den eneste diagnose, jeg har testet mig selv for, fordi jeg havde mistanke om, jeg led under den. Men helt klart ADHD også. Og jeg tager testen, tror jeg, måske en gang hvert halve år.
Hva? Tester du? Tar du et ADHD-test?
Ja, helt klart. Det kan du gøre online.
Men hvordan scorer du der, da?
Jamen, jeg skød på alle de der forskellige... Altså, jeg har også testet mig selv for psykopati og Tourette og alt muligt, ikke? Og jeg scorer sådan i... Altså, sådan med et moderat udslag. Så det vil sige, testens resultat er, at vi kan ikke med sikkerhed sige, at du ikke lider af denne diagnose.
Det var virket som den gangen jeg skulle skanne hjernen min, for jeg hadde epilepsi, og så skulle jeg teste hvordan nå det gikk. Jeg hadde gått på medisiner lenge, og så fikk jeg en stor EEG-test, og så sa legen etterpå, ja, det var jo ikke helt normalt da.
Men
okay.
Men har du misstänkt dig själv för en diagnos?
Ja, det ska jag också till att höra.
Nej, men någon gång så tänker jag att det är kanske något spektraktigt.
På vilket spektrum? Alltså ADHD eller?
Jo, men det är det jag lurer på. Och nu är det ju sån att nästan en kvart miljon danskar har diagnosen ADHD. Det viser nye tall fra Sundhetsstyrelsen, Sundhetsdatastyrelsen. Mm. Tre ganger så mange som i 2015. Og så en kvart million dansker, Hassan.
Men det er jo, altså det, man siger, altså der er skeptikere, som ligesom protesterer over det her tal, ikke? Som siger, at der er simpelthen for mange, der får stillet diagnosen. Det er blevet en modediagnose, og det er problematisk, fordi man behandler folk med altså meget stærk sådan amfetamin-lignende præparater, ikke? Med bivirkninger selvfølgelig. Men der er jo også andre, altså både fagfolk og folk, der almindeligt i det almindelige liv, som er mere positivt indstillet, som siger, at grunden til, at vi har langt flere diagnoser, er ikke, at der er flere syge, men at folk bliver opdaget og diagnostiseret og behandlet efter at have gået i årtier, uden at få den hjælp, de havde brug for.
Men i Damene først på DR, som er et snakkeprogram, kan man sige, der diskuterte man nylig om det er fordi normaliteten er blitt for snever. Det er verten Anna Libak som sammen med Anna-Sofie Allarp og Anne-Sofie Hermansen diskuterer saker litt sånn som oss, kan man si. Og her sa Anna Libak dette.
Jo flere kjente der står frem, jo mere, kan man sige, populært forestiller jeg mig det også. Eller jo mere populært bliver det jo også at have ADHD. Og man kan frygte, at til sidst så vil folk gå rundt og bære deres diagnose som en fortjenstmedalje. Se, ligesom Blackman har jeg også ADHD.
Det fikk hun ganske mye, kan man sige, kjeft for, tesk for, som det heter på dansk. Har hun rett?
Altså, jeg synes, det er komplekst. Jeg kan ikke sige, at hun tager fejl, men jeg vil nok sige, at det måske er mere nuanceret end som så, ikke? Fordi det, at det bliver skamfrit, eller mere skamfrit at tale om sådan en diagnose, er vel godt. Men det er klart, at det kan også blive så skamfrit, at det kammer over og bliver en stolthed at have en diagnose, og at man måske endda hvis man ligger i grænselandet, som du og jeg måske gør, Hilde, at man så vil påtage sig diagnosen alene, fordi det er trendigt, kan man sige. Ikke?
Vi hadde i Sverige for kanskje 10 år siden, så hadde vi en generation företagsledare som i alla intervjuer sa så här: ja, jeg er väldigt rastlös, jeg får väldigt mycket gjort, jeg kan inte sitta still, det händer saker hela tiden, förmodligen så är det en diagnos, eller jeg har ADHD och det är någonting som är kjempegott för mig i mitt arbete. Och det är ju väldigt bra alltså, om det finns en avdramatisering och avstigmatisering kring det här. Men vi vet ju också i alla fall från undersökningar i Sverige att väldigt många som kanske skulle kunna, i skolan till exempel, som kanske skulle kunna bara få lite mer resurshjälp. Lärarna trycker på att de ska få en diagnos därför att då har du rätt till hjälp. Nej. Ökade resurser som du inte skulle få den här skolan ifall inte eleverna hade diagnos. Så här finns det också någonting att vinna på det, även för fler då än kanske en familj som äntligen får veta vad det är för fel eller som behöver hjälp.
Ja, og så vil jeg også sige, at det, at de her kendte mennesker nu står frem og fortæller om deres diagnose, og hvordan den også har været en lille hjælper for dem i deres karriere, for eksempel. Altså det, der ligesom har aktiveret dem og drevet dem som en motor, er jo godt, fordi diagnosen eller lidelsen får et mere komplekst billede. Altså der er også positive ting at hente i den, men det, jeg savner lidt, det er, at de også fortæller om bagsiden af medaljen ved at lide under den her diagnose, fordi der er en bagside. Altså folk har det også rigtig, rigtig skidt. Og jeg synes måske, den vigtigste pointe overhovedet i forhold til det her, det er, at nye studier viser, at mænd og især kvinder mister leveår, når de har ADHD. Ikke? Mm. At kvinder faktisk mister op til 11 år af deres liv, hvis de lider under diagnosen. Ikke? Mm. Det er mange år, og det er der ikke nogen, der vælger frivilligt.
Og det kan man sige, at i Damene Først, så snakker de også om både nære slektinger og folk, som trænger ekstra hjælp, men de snakker også om influenceren, som vi var inom, husker jeg, dere for et år siden, som er en influencer og som får hjælp fra kommunen. København kommune, til trods for at hun er en succesrik businessdame og får til masse og i det hele taget. Men det er ganske vanskeligt i dette landskapet, når vi etter hvert føler så mye identitet. Og jeg vet at da jeg var 17 år og i et øjeblik indså at jeg havde spiseforstyrrelse. Altså det opklarende øjeblikket, det var at pludselig have en identitet. Det gjorde noget med mig. Næsten som en glæde og en fryd. Jeg oplevede ganske kjapt at jeg på ingen måde ønskede at have en identitet som en spiseforstyrrer. Så det var veldig vigtigt at sige, at en var det ikke, men en havde noget, som en kunne blive kvitt. ADHD er jo noget andet. Altså, ADHD er jo en lidelse, som handler også om at man har problemer med at sortere ut impulser. Og det går som en sånn strøm i hodet hele tiden, og man har problemer med både konsentration og i alle fall unge gutter da. Det er det som er mer av en jentelidelse, har litt andre kan man si, utfall eller konsekvenser.
Men jeg synes jo også helt sikkert, ja, helt sikkert. Altså, man skal måske lige insistere på, at ADHD og autisme nok med størst sandsynlighed er medfødte variationer i hjernen, ikke? Som ikke kan reduceres til et forandret samfund. At vi for eksempel har teknologiske stimulanser, der påvirker os hele tiden, er ikke det, der giver ADHD eller autisme. Men det måske skubber det til det, det ved vi ikke. Jeg tror, at det, som Åsa påpeger her, er svært at have ADHD og sidde stille i skolen mange timer om dagen. Jeg tror, det er rigtig svært, ikke? Men jeg vil også sige, der er også ligesom sådan et andet perspektiv i det her, som handler om rummelighed. Altså, hvilken slags rummelighed har vi over variationer af mennesker, ikke? Mm. Og også en indre rummelighed, som handler om ens eget forhold til sig selv. Altså, har man en oplevelse af, at man skal omstruktureres for at passe ind i sit eget billede af, hvem man kan og bør og skal være? Eller kan man have en mere rummelig forståelse af sig selv, ikke? Men det er jo en filosofisk betragtning, som ikke alle er enige i. Men jeg tror, det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
For mange ser det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også i Sverige en trend der mange, som har fått den her diagnosen, forsøger at blive av med den. Man vil ikke ha den her stämpeln därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt job.
Mm. Ja, der er jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså, som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser. Ikke? Men der er en, jeg læste om en klinik i Malmø, som afdiagnostificerer mennesker, som har fået de her diagnoser. Det er jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser. Ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke er blevet fejldiagnostiseret?
Det farlige er jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot at det er bare kvinder, som holder på med så her, de går for ofte til läkare. Så her. Om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, att det här är bara kvinnor som håller på så där, så är det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
Jag måste inrömma att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som dig har sånt att det är något man får för det att man sitter på TikTok, men det är ingen tvil om att hjernen vår friteres ganske jævnlig, og jo mer man er inne i en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generasjon, og det han snakket om der er at man har fått en han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
Min generation er simpelthen blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi er so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
Det siger han.
Ja.
Det er jo noe gjenkjennelig at man har blitt sånn, folk avlyser en fest, eller folk avlyser møte, fordi akkurat i dag må jeg kjent litt dette, jeg må ta vare på meg selv i dag.
Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en ja, vis form for tilgivende humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke? Mm.
Du hører norsken, svensken og dansken.
I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
Vi tror på Sveriges familjer, vi tror på Sveriges kvinnor, att de är kapabla och smarta nog själva att bestämma över hur man ska lägga upp sin föräldraledighet och en sån personlig och privat sak som till exempel amningen.
Ja, må jag inte bara lige förklara, för det handlar om barsel det här, och det handlar om den öremärkade barsel som vi också har i Danmark.
Ja. Till fädre.
Just det, jag ska säga, Sverige var först i världen med så kallade pappa månader. Mm. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn, och det är 31% idag. Ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
Ja. På vilken måte?
Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
Det är det heter simpelthen pappa-orlov eller pappa-permission. Permission betyder det inte tillåtelse?
Nej. No. Det betyder alltså tillåtelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån permission, dans, tänker du, ja. Det.
Permission är ledighet på svenska. Mm.
Okej. Okay. Intressant, i Danmark där blir det slet inte nämnt det här med att det handlar om fædre. Alltså man har som kvinna 4 ugers graviditetsorlov och så har man som far 2 ugers fædreorlov. Lige omkring fødslen. Udover det, så har man et antal uger, som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
Netop. Og det er det øremærkede, som er permissionen.
Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk. Ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote. Og at fædre nu tager langt mere permission end før, ledig end før.
Jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre. Ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden.
Netto.
Og den anden er jo far oftest, ikke?
Ja.
Det er med på. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
Det er argumentet.
Ja.
Ja, og hvad tænker du om det, Hassan?
Jeg tænker forskellige ting. Ja. Mm. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var ked af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men og så har det jo, som i Sverige, i Danmark også ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i venteposition, ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund, ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksende problem med meget unge børn, som kommer i institution, når de er for små. Ikke?
Men det er en helt anden fråga.
Nej, fordi det her er opstået præcist samtidig med den øremærkede barsel. Væksten af meget små børn i institutionerne. Ikke?
Det er det faktisk, men også.
Okej, det der var nyheter for mig. Det var intressant i så fall. Ledsamt. Det är också så att många är emot de här pappamånaderna därför att familjen förlorar ekonomiskt på att mannen är hemma eftersom mannen tjänar mer. Så det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Jag ska också säga så här. Det är väldigt många fäder, män som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Men om nu lagen säger så här att det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat.
I Norge så är det nå 15 uker med fäderkvote. Och det diskuteras också. Och den borgerliga sidan, någon där vill säga si att det går grip in i familjens självbestämmelsesrätt och att det är ett angrepp på familjeinstitutionen som det är. Men noe av det jeg alltid har vært irritert på er at kvinner har insistert på at hele permisjonen, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjempet fram ett år med barsel, som var jo helt radikalt i sin tid på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være mer med barnet. Men umiddelbart så tok mødre en sånn annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene, på hvordan det ser ut, enten om det er kriminalitetsstatistikker, psykisk uhelse, eller unge gutter som faller utenfor, så er det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette i en sammenheng.
Jeg holder med. Og jeg tenker også at vi som ofte prater om en bristende integration og så der, så tror jeg at det her er veldig, veldig viktig. At fæder, oavsett kultur, kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler midler. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det, där ska till hvis man önskar både att få i pose och säck. För det, där sker lige nu, det är att det också är en social slagside i det her, som vil interessere dig, Åsa, ikke? At faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere, ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere i vuggestue. Så der er simpelthen, at nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen i deres institution, ikke? Og det er flere børn, som er kommet til, efter den øremærkede barsel er opstået som juridisk princip, ikke? Ned til 6 måneder i Danmark.
Det tror jeg, det er muligt i Sverige.
Nej, ikke i Norge heller.
Men det er vigtigst, det er ikke, om det er 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det er det her med den tidlige vuggestue start. Fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er i en ekstrem sårbar alder. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder i Danmark, som anbefaler amning til barnet er 12 måneder. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen nu.
amningsråden, de fluktuerar ju hela tiden. Här gör de det. När jag fick mitt första barn, då var det 6 månader. Och sen när jag fick mitt andra barn så var det 9 månader. Och sen så nu så säger man, gör det som passar bäst. Okay. Det är väldigt press på, men samtidigt är det en väldigt press på att man ska amma så mycket och så länge som möjligt. Och den instruktionen, det går mode i det där. Och den instruktionen, det är ju precis som du säger, Hassan, den går ju i clash med det här med att man ska dela lika på föräldraförsäkringen.
Ja, och det med amning vet man ju, alltså nu vet ju jag är allergiker, ikke? Så jag har intresserat mig för hur det uppstår. Det är ju alltså klockeklart förbundet till den tid du blev ammet i. Jo før du røg på modermælksersättning, jo större din sannolikhet för att komma till att lida allergiska lidelser sidenhen.
Ja. Men dette med hvor, når man kommer i vuggestue, som det heter i Danmark, barnehage i Norge og i Sverige.
Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke
Nej.
Okay.
Og i Norge så kan du ikke sende barn i barnehage før de er i alle fall 10 måneder.
Nej.
Jeg tenker det kanskje også er litt vel ungt.
Hiss.
Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
Ja, i denne uge vil jeg gerne hisse DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, som har lavet en rapport, første del af rapporten, om Danmarks Afghanistan-indsats. Og det her er en så reel og farlig rapport, at Folketingets politikere nu kræver retten til at fjerne deres navne og citater fra rapporten, før den offentliggøres. Så rigtig godt arbejde af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Min DIS går til Grønland. I ved, Grønland skulle indføre den her screeningslov, hvor man ligesom holder øje med, hvilke udenlandske investeringer, der udgør en trussel mod Grønlands sikkerhed. Her taler vi jo om investeringer fra Kina især, men det kunne også være Rusland osv. For anden gang udskyder man nu etableringen af den her lov. Det vil sige, at der igen kommer til at gå 6 måneder, før man får den her lov. Og på den måde, så lægger man jo argumenter i hænderne på Donald Trump til at overtage Grønland, hvis man ikke ser at få fingeren ud, som vi siger i Danmark.
Mm.
Og du, Åsa, din his?
Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis, eller kartoffel som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte är friterad. Jo, så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
Jävla, kan man säga.
Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpe av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rett og slett er skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som er en lokalavis i Innlandet, sammen med Faktisk, som ettergikk hvem det var som skapte en kjempestor Facebook-gruppe da det ble bestemt at det skulle legges ned videregående skole på Innlandet. Den er som en true crime, og den sier ganske mange ting om hvor vanskelig det er å vite hvem det er man ser og snakker med, og hvem det er som egentlig engasjerer seg i sosiale medier. anbefales alle. Et lite studie, samtidsstudie. Men dis, den går til det faktum at prestigeprosjektet batterifabrikken Morrows nå har gått konkurs etter å ha fått milliarder av statlige støtte i løpet av noen år, og som skulle bygge den nye oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner, putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker.
Hiss og diss.
Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få barn i Norge?
Helst ikke.
Hvorfor ikke?
Fordi de er målbart. Målbart minusvarianter.
Dette var tatt opp på bar. Han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet. Men her er hans unnskyldning. Jeg er virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det er vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, er dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
Så, ja. Ja, ja. Ja, halvt plusvariant, halvt minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvarianter. Altså minusvariant er jo en, altså det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de altså for mange børn. Det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå lagde et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var der plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det seg at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de gir penger til staten, så har pakistanere selv etter over 50 år som innvandrere til Norge fremdeles på minussiden.
Ja.
Det koster det samme noe.
I Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn. För de här barnen har ju inte gjort någonting. De här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte. Han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket, det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker säger ju inte rasistiska grejer. Man säger andra grejer. Men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Att skylla på alkoholen, att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memiro Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen, och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
Ja. Alltså ja, jamen, i forhold til det her med fuldskab, ikke? Det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
Exakt.
Ja, og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben. Fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandhed sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Mm. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv, ikke? Og jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt, ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis, eller hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller prøve noget af. Ikke?
Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten? Sånn?
Det har du, Hilde.
Ja, nok det. Men det, som, det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simen Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalisten, har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne. Det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simen Velle, som Hårek Hansen er rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie er utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen, jeg aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han er et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene. Den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det er blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det er mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg er et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
Vi måste forklare for svenska lyssnare i alla fall at, og retta meg om jeg har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
Har varit i FRP.
Har varit. Okej,
okay, och lite kontakter inne i.
Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va? Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här, och även då den här mannen som pratar om minusvariant, som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varann fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
Mm.
Eller hur? Det är så det går till.
Jag vet inte om andra journalister också har spilt in.
Ja, det är i alla fall
den. Ja, okej. Okay. Önskyld. Ja, då är du, då har ja. Där.
Hur skulle jag själv ha gjort som journalist?
Mm.
Alltså, jag kan säga så här. Om jag har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
Chatham rules.
Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till, att FRP har rådgivare som tycker så här, då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
Tror du det?
Ja, jag tror faktiskt det, för att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig, men jag tror att jag skulle... Nej, jag funderar mycket på det här faktiskt.
Och var går gränsen så? Vad hvis det är en central kommunal embedsman? Vad hvis det är en embedsman på mellanledernivå? Vad hvis det är en toppchef från en privat verksamhet eller en känd fotbollsspelare som har en stor skar. Hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg synes, det bliver meget problematisk. Jeg vil mene vurderingen fra TV2, eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være, om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
Nettopp fordi det er så enkel journalistik, og det er det jeg holder mot hele denne saken. Jeg synes det er dårlig journalistik, jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg at det blir en sånn journalistisk virtue signaling.
Ja,
en vise hvor god en er. En vise at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
Ja.
Og det snakker man ikke om.
Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist. Hvilket han også selv afviser. Ikke?
Men det er en racistisk udsagnene, handling.
Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, hvad hedder det, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, och att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange særlig unge menn møter i feeden sin hver dag?
Mange unge mænd møder i deres feed.
Jeg tror att det är det här de möter i sina feeds.
Ja, men alltså okej, låt mig höra vad var du vill hen.
Nej, alltså utgångspunkten är att detta är både teorier, vi har ju snackat om det för hur lätt teorier nå spres i sociala medier. Och de unge män jag möter som är ganska många har jag snackat med detta om. Och de säger att denna typ av innehåll spres nå där är så. En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
Jag tror att det här är komulfå. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du Hilde, jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills inte? Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra och så där. Det är, jag tror att det här är... Säger någonting igen, av vår tid väldigt, väldigt starkt.
Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måste bevega sig eller vad de själv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll.
Exakt.
Det är begreper och det är innehåll som det är enorma mängder av.
Men alltså, självklart är det så att i och med vi har skärme föran oss, var vi kommer i kontakt med människor som inte tillhör vårt närmaste, vad heter det, flock, så vill vi också bli utsatt för ytterst radikala och vanvittiga hållningar som kommer till uttryck genom helt tossade uttalanden, inte digitalt. Självklart är det så, men det här säger ju inte något om en tendens, alltså det här fenomen här. Vi är det plötsligt till att bli definitionen av något som jag förnimmer är det vi kallar manosfären. Och för mig så begynner det där begrepp manosfären, jag vet gott ingen av er har brukt det idag, men jag förnimmer bara att det ligger som undertext. Ikke? Det begynner att minna om begreppet toxisk maskulinitet. Att man liksom kan trekke det fram som bevis på att det bland unge män är en utveckling eller en, vad kan man säga, en det at man har skabt rumlighed over for radikalisering, ikke? Og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau i det hemmelige, i det skjulte. Og det ser vi et bevis på her, ikke?
Nej,
og sådan
inte...
tror jeg ikke, det er.
Nej. Jeg tror ikke, at det hemmeligt overhovedet er ganske öppet, de her sajterna og avsenderne og så videre. Og sitter man og räknar på om Pakistan bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Och det är unga män som fylkas där. Och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran världsbild.
Okej, vilka unga män och vad många?
Men där är i Norge nu, så kom det akkurat en helt ny undersökelse som visar 30% av unga män vill ha stämt FRP.
Men det är ju inte kategoriserar dem ju inte som rasister.
Nej, men nej, och det är helt enig i, och jag menar, och det är
en global trend.
Ja, det som jag menar är väldigt centralt och som jag tror Fremskrittspartiet, som jag heller inte upplever som ett rasistiskt parti, och där vet jag att många är oeniga, för det gör jag inte. Och jag tror inte Simon Welle är rasist, för exempel, som denne mannen är. Alltså jag tror inte på det. Men det som är den diskussion som är intressant, jag menar nämligen motsatt dig också, så menar jag att invandringsregnskap är særdeles interessant og vesentlig information for å finne ut hvilken politik man skal føre. Men
å
gå derifra til å demonisere grupper og kalle dem for noen minusfolk, det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar enn noe annet parti for å vise at det er det man skal være opptatt av. Hvilke løsninger må til? Vad ska till för en eller annan form för alltså integrering eller vad det måste vara för att samhället ska kunna gå upp?
Alltså, det måste, jag måste bara säga rätta här alltså, eller försvara. Alltså, jag tycker man ska räkna på allt. Alltså, jag har en forskarbakgrund, jag vill undersöka allt. Inga frågor ska vara tabu. Men jag vill veta varför räknar man och vad vill man ha de här siffrorna till. Om det handlar då om att man vill räkna på pakistanier därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget. Och slutsatsen blir att de inte ska, borde få reproducera sig. Då är vi ju inne på fascism faktiskt.
Men det är ju inte det det går ut på. Det hade ju aldrig någonsin
varit. Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här barnen. Ja. Eller
det var det, utgångspunktet var den händelsen. Och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alla partier som önskar sig en både strängare invandring och diskutera detta, och det gör nog efterhvert absolut alla, har ett ansvar för hur det diskuteras i baklandet.
Okay, men så hör här, i förhåll till mälkemannen i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen har någonsin nåd att förstå vad egentligen menar, men i förhåll till ham så har vi ju haft en bred avståndstagen från Dansk Folkeparti och hela vägen inåt hen över samtliga blå partier har man sagt att de här uttalelser långt över stregen och vi tar avstånd från det. På samma måde så ställde Sylvie Listhaug sig också upp till Fremskrittspartiets landsmöte och sa: "Lad dig ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen." Og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det, ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her. Bare lige i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus- eller et minusresultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället, så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Ja, vi vet att det sägs.
Men det du sagde, Hilde, det var at det var vigtigt at vi fik defineret hvad der hører til i hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser vi kan have og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
Ja, visst, absolut, men det är det här de här offentligheterna som vi är en del av, som väldigt väldigt många människor sätter sig emot.
Mm.
De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
Ja,
så vad vi säger spelar ingen roll därför att man
men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhåll till hvis du har ungdomsavdelningarna, de olika partier, så är de långt mer radikala än moderskipet är.
Jag tror i alla fall att den samtalen, det enaste gott som kan komma ut av det jag menar var ganska dålig journalistik, är att man får en samtal med det som istället för oss skedde är att både Simon Welle, som denne mannen var rådgiver för, hans familje och journalisten och den ene och den andra utsattes för trusler. Så det säger någonting om att vi må skapa någon större rum för att snacka ut på en annan måte. Och snacka ut i helsättningar, för nu klipper vi upp världen i så små delar att vi kan alla sitta och skapa oss vår egen lilla verklighet.
Mm.
Som absolut. Vi kan reagera på. Vi är helt överens.
Ja.
Norsken, svensken och dansken.
Nu har vi kommit så långt att vi ska presentera nog en viral händelse. En man som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem er Jung Lin, Åsa?
Han er født 1996, og han er stockholmare, og han er en av verdens største hiphopartister. Og han har haft lite svårt at slå igenom i Sverige i den meningen at han inte är svart eller från förorten eller sådär, utan att han är vit och medelklass.
En vit rapper.
Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har...
han har breakat.
Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han är... Han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, den är, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
Det är så fantastiskt.
Ja, vad heter låten?
Den hedder Storm 2 af Generation og Young Lean. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke ondskab, den der Jan Guillou ting der.
Og
der
ondskan. Er sådan
noget, ja, og der er sådan noget...
Young Guillou, ja, ondskan.
Ja, og der er sådan noget...
Det er ikke hans som...
Nej, men der er sådan noget ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også... Vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her, ikke?
Der er
også noget Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her. Men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som
Netop.
Handler om både sammenhold og frigørelse, ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab.
Ja.
We stay united through the storm, lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså.
Ja. Nej, den er så suggestiv. Alle, uansett aldre som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden. Det blir siste ord fra oss i ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR, Dansk TV 2, SVT og Norsk TV 2.